Det hela börjar med att polisen får larm om att en 26-årig taxichaufför från Stockholm är försvunnen. Mannen går inte att nå. Varken familj eller arbetsgivare har hört någonting från honom på flera dagar. Taxichaufförens sista körning visar något märkligt. Han har knappat in ett fast pris på 50 kronor och sen kört flera mil nordväst till naturreservatet Gällstaviken. En destination till synes mitt ute i ingenstans. När polisen följer GPS-spåren så växer oro. Man hittar taxibilen som står insnöad på en parkeringsplats. Bilen är olåst och nycklarna ligger i ett sidofack. Taxametern tickar fortfarande. Körningen har varit igång i 3 dygn. I bakluckan ligger ett flera meter långt blått rep. 4 dagar senare söker polisens hundförare Joakim Berlin igenom området när hunden Virus får upp ett spår.
Såg att hunden for iväg ifrån mig några 100 meter och så började han markera, skälla. Och så när jag gick dit så såg jag den här mannen då hängde.
Och kan du beskriva, vad var det du såg? Liksom? Kan du beskriva det du ser?
Mannen hängde i trädet och det var ett rep som var knutet upp runt en klyka och ner.
Gjorde du några livräddande insatser? Försökte du liksom?
Nej, det är för att han var helt djupfryst.
Han var djupfryst.
Taxichauffören hänger från trädet med ett blått rep runt halsen. Till synes har han hängt där i flera dagar. Under honom ligger nysnön orörd på marken. En snabb analys av fyndplatsen visar att det hade varit väldigt svårt, kanske omöjligt, för taxichauffören att utsätta sig själv för den här hängningen. Det är inget självmord. Istället misstänker polisen redan tidigt i utredningen att han har blivit mördad. Spåren leder till en sammansvärjning där 5 tonåringar, 4 bröder och en 15-årig flicka tillsammans har planerat och utfört dådet. Motivet är hämnd.
Liksom exakt hur konfrontationen skulle lägga rum var inte så liksom planerat. Om man märker att han kanske inte riktigt förstod eller inte ville lyssna, att man kunde slå han lite.
Jag tänker så, slå han lite, vad betyder det för dig?
Alltså, det var aldrig en plan att liksom slå han så här väldigt grovt. Det var ju framförallt att få det budskapet fram att sluta hålla på med barn. Det var ju det vi liksom ville få fram.
Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Med mig i studion här idag har jag min Expressen-kollega Katrin Kranz. Välkommen tillbaka till podden.
Tack ska du ha, Kim.
Vi har ju varit sjuka båda två här. Nu är vi tillbaka, men om våra röster är lite raspigare än vanligt så har vi orsaken där. Idag ska vi prata om mordet i Gällstaviken och det finns så många anmärkningsvärda omständigheter i det här. Jag vet knappt vart vi ska börja någonstans. Det här fallet sticker ut, Katrin.
Alltså, det liknar ingenting annat som jag har varit med om. Jag känner att jag säger det ganska ofta, eller titt som tätt här. Men det här är ju, det är exceptionellt på alla sätt. Och där, här har vi ju ett gäng unga som har noll koppling till den gängkriminalitet eller den här andra typen av brottslighet som vi har sett väldigt mycket här under hösten. Och det här är någonting helt annat.
Som jag berättade i början så inleds det här med att en 26-årig taxichaufför försvinner spårlöst och att man sen spårar honom då till det här naturreservatet i Gällstaviken där han också hittas mördad. Och det är så att i den här utredningen så gör polisen omgående stora framsteg. Redan dagen innan man hittar kroppen faktiskt så kan man se att taxichaufförens bankkonto har tömts efter hans död. 7000 kronor har överförts och de har gått till en 18-årig man i Uppsala. Den här mannen heter Fabian Major Söderström. Polisen åker hem till honom för att försöka reda ut vad det är som har hänt, men han är inte hemma. Och eftersom det finns en husrannsakan utfärdad så går man in i lägenheten. Och där, Katrin, så gör man fynd som blir väldigt intressanta för den här utredningen.
Ja, men alltså de går in i den här lägenheten, en liten etta, ganska spartanskt möblerad, och hittar väl till en början ingenting som sticker ut sådär. Och de är två stycken, och den ena polisen går ut och snackar med någon i utanför lägenheten, och då ropar hans kollega på honom och säger: kom hit, jag har hittat något här. Och då hittar han en, står det en påse, en vit kasse precis innanför dörren. Och i den här kassen så ser de ett blått rep. Och det känner de ju direkt igen som samma typ av rep som man har hittat i taxichaufförens bil. De hittar också ett par skor. Så när de plockar upp dem så är de väldigt leriga. Och de hittar också en låda med silvertejp under sängen. Så helt plötsligt så hittar de ju saker som gör att intresset ökar ju rejält för den här personen. Även om det är klart att det var väldigt underligt redan innan att han hade då haft tillgång till den döde mannens, eller försvunna i det här skedet då, mannens konto.
Och ganska snabbt så kan man konstatera att det här är samma rep. Det här repet, det ligger i bilen. Det här repet, det har använts vid fyndplatsen för att hänga upp den här mannen. Och det här repet finns även hemma hos Fabian Major Söderström i hans lägenhet. Och det gör ju då att han naturligtvis blir misstänkt för inblandning i det här mordet. Men han är inte ensam. Utan ganska kort in i den här utredningen så har vi ett läge där det sitter fem personer häktade misstänkta för inblandning i mordet. Och det här är ett uppseendeväckande persongalleri, får vi säga.
Ja, och det man kan säga är ju att när de upptäcker de här sakerna i den här 18-åringens lägenhet eller Fabians lägenhet, så börjar man ju lyssna av telefonerna ganska omgående. Och det är ju så man liksom väldigt snabbt ändå får en bild av vilka som är inblandade i detta. Fabian själv är ju utomlands, han är bortrest. Så de första som grips liksom rad i rad, eller man ska säga, är ju hans bröder helt enkelt, och en 15-årig flicka. Och det är ju unga personer, två 15-åringar, den yngsta brodern och hans flickvän, och sen är det två mellanbröder som när det här händer då är 16 år gamla.
Sammantaget då har vi fyra bröder. De är mellan 15 och 18 år gamla vid det här tillfället. Vi har en 15-årig flicka. De fem sitter häktade och de misstänks för att ha mördat en taxichaufför genom att hänga upp honom i ett träd. Jag minns att när de första medieartiklarna började komma ut om det här så var det nog ganska många som tänkte: men vad är det här för någonting? Så här låter det när nyheten uppmärksammas av P4 Uppland.
Här en bit från Gällstavikens naturreservat, en bit från Örsundsbro i Enköpings kommun, så är många förvånade och känner obehag efter gårdagens nyhet att fyra ungdomar misstänks för mord här i trakten. Jag pratade med åklagaren tidigare och hon kunde säga så mycket att det här är ett väldigt speciellt ärende. Hon sa faktiskt att ett sånt här fall får man var tionde år, sa hon till och med.
Nej, men alltså det var helt, alltså omständigheterna var ju så speciella, och mitt ute i det här naturreservatet och på en plats som är, alltså man går över en spång in i det här reservatet, upp på en kulle där det är stora, stora träd som växer. Det ser nästan ut som att platsen är speciellt utvald på något sätt. Alltså det är väldigt udda allting. Och där i en hög, stor tall så hänger den här personen. Det är liksom inte bara, han är fastknuten på ett väldigt liksom invecklat och sätt i det här trädet. Och det är speciellt på alla sätt. Så unga personer kopplade till den här typen av mord som ju ger väldigt konstiga...
Det är ju inget dussinmord det här. Det är så otroligt många saker som sticker ut. Och särskilt i början då, när vi inte visste så mycket, man funderade på vad är det här för någonting egentligen. Idag så vet vi betydligt mer än vad vi gjorde då. Och för att förstå varför det här sker och hur allting hänger ihop så behöver vi backa bandet till början av det här året. Då är det de två yngsta personerna i hela den här historien som är i fokus. Det är den yngste brodern i den här brödraskaran. Han är 15 år gammal då och i det här avsnittet så kallar vi honom för Roberto. Han blir tillsammans med den här jämngamla flickan som också blir häktad ganska tidigt som vi kallar för Linnea. Roberto bor i Uppsala medan Linnea bor i Gällsta några mil därifrån, ligger i närheten av Enköping. Om vi börjar med Linnea, vem är hon?
Ja, men hon är en ung tjej som ja, hon har en ganska stor kompiskrets och sådär, men är väl en tjej som inte mår så bra alla gånger. Hon har lite psykisk problematik som är ja, svårt att säga exakt vad det är. Det är ju normalt på ett sätt när man är i den åldern, men det som sticker ut lite grann är väl ändå hennes ja, men det är mycket alkohol, ett ganska destruktivt drickande och en del droger och sådär som man kan se när man läser olika chattar och meddelanden mellan kompisar och man ser hur de lever sina liv. Den här utredningen ger ju en väldigt inblick i kan säga, unga människors liv som det kan se ut när de liksom pratar fritt med varandra och berättar. Hon har också en del tankar kring sin egen könsidentitet och sådana saker. Så att, men det är också en flicka som beskrivs som väldigt konstnärlig, intresserad av kultur. Och, ja. Men, och sen så träffar hon, genom gemensamma bekanta, så träffar hon den här jämngamla pojken.
Och vem är han? Vem är Roberto? Nej, men
han kommer från en annan krets. Jag menar, de har någon slags, någonting som gör att de lär känna varandra, men de umgås inte riktigt med samma kompisar. Och då träffar de hennes vänner. Men de är ganska tajta. De umgås lite sådär som man kan göra när man är förälskad i den åldern. Att man är väldigt tajt tillsammans och mycket känslor. De har liksom en, som de säger, exklusiv relation. Alltså de är inte tillsammans med några andra utan de är ihop. Men samtidigt så verkar den här relationen vara lite av och på. Inte minst kopplat då till den här 15-åriga flickans mående, att hon, det går ganska mycket upp och ner sen helt enkelt.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
De umgås väldigt tätt och det är kanske mer vardagliga så 15-åriga aktiviteter. Man är hemma hos varandra, man kollar på film, de ser fram emot en konsert som de ska gå på tillsammans. Men sen så finns också en annan del som sätter den här relationen i lite annan dager. Linneas bästa vän till exempel beskriver den här relationen som mycket sex, alkohol och droger. Mm. Och det är redan vid 15 års ålder så är det möjligen någonting som är då väldigt allvarligt. Sen så kan man se i chattarna mellan Linnea och Roberto att hon är kanske den som är lite mer utsvävande och lite mer levande känsloliv, medan han kanske är lite mer, det framstår så när man läser chattarna i alla fall, han är ganska beskyddande över henne. Mm. Hon flera gånger så hör hon av sig till honom där hon är ledsen. Det är till exempel någon som vid något tillfälle har kallat henne för jävla emo. Då säger han att om han ser de där ungjävlarna, då ska han slå dem. Mm. Och likadant någon annan gång när någon har sagt någonting som hon har uppfattat som homofobiskt, så han säger att ja, det är nog inte riktigt homofobiskt, men om han säger så där igen, då behöver jag prata med honom. Beskyddande på det sättet.
Absolut, det finns en starkt sånt drag kan man säga. Och det är också det som kan man väl säga som vi kommer se som leder till de här fruktansvärda konsekvenserna.
Och en del i detta då som är värd att nämna, det är att Roberto är den yngste av fyra bröder. Vilka är de här bröderna?
Ja, men de är fyra bröder som hyfsat jämngamla. Ändå är det ju såklart skillnad på att vara 15 och vara 18. Men de bor i lite olika konstellationer och lever inte liksom ihop heltid. Men verkar ändå vara ganska tajta. Jag menar, de umgås, de träffas ofta i Uppsala, de har en egen chattgrupp där de liksom pratar med varandra och de verkar vara ganska nära varandra och de gillar att hänga och det är även där lite festa, det är alkohol, det är, de röker på, men de gör också andra saker som spelar biljard och umgås helt enkelt. Och det här är ju killar som, visst det har varit lite strul kring någon av dem, Fabian till exempel, men det är ju absolut inga ungdomar som är kriminella på något sätt, utan de lite stökigt kanske, normalt tonårsstök, men de går i gymnasiet, de sköter sina studier, de kämpar på.
Då är det så att de här fyra bröderna, de har samma pappa, men de har två olika mammor, vilket de möjligen har banat väg för att de ligger väldigt nära i ålder. Två av de här, de två mellanbröderna om man säger så, det skiljer bara några månader mellan de två.
Mm.
Just det här att Linnea är 15 år gammal, hon beskriver det själv att hon har haft en del problem med alkohol. Det väcker möjligen frågan då om var hon får tag på den här alkoholen. Det är inte helt enkelt när man är 15 år gammal alla gånger. I utredningen så berättar hon att det är just på det viset som hon har kommit i kontakt med den här taxichauffören. Han har köpt ut alkohol som han sedan har bjudit henne på eller sålt till henne. Och vid något tillfälle efter att Linnea och Roberto blir tillsammans så berättar hon för sin nya pojkvän om den här taxichauffören. Och då handlar det inte bara om alkohol, utan historien som hon delar med sig är betydligt mörkare.
Ja, men hon berättar hur de har träffats vid ett tillfälle då och han har gett henne den här alkoholen. Hon har druckit och blivit full och sen så har hon vaknat till och hon har förstått att hon har blivit utsatt för en våldtäkt helt enkelt. Och hon berättar då att hon har anmält den här våldtäkten till polisen, men att det har inte hänt någonting. Hon har inte blivit kallad till något förhör eller så, utan det har liksom blivit liggande och det så ser det ut också. Den här anmälan är inte på något sätt nedlagd, men hon har väl dels lämnat lite knapphändiga uppgifter kring identiteten på den här mannen. Och sen så har polisen i Uppsala också berättat att de har haft väldiga problem med sina handläggningstider. Så att men detta berättar hon då, att hon har blivit utsatt och det har inte hänt någonting när hon har anmält.
Och det här ska ha skett då vid två olika tillfällen som hon berättade. Det första som då är en våldtäkt som hon berättar om, det har skett sommaren 2022. Och sen så sker det en träff till ganska kort innan allt det som vi pratar om i det här avsnittet händer. Då har han med sig en kompis, hon har med sig en kompis. Det är väl framförallt kanske den här kompisen då som ska ha utfört något mot Linnea. Men värt att understryka det är att inget av det här har ju utretts av polis. Den här taxichauffören, han är inte dömd för något sexualbrott. Det fanns en polisanmälan, men den kommer uppenbarligen inte att gå vidare eftersom han är död. Vanligtvis så hade vi nog inte nämnt den här anklagelsen i och med att det inte finns någon dom. Men i det här fallet och i det här avsnittet så kommer den här våldtäktsanklagelsen att spela en avgörande roll framåt. För det är här någonstans som det föds en plan om att de här ungdomarna ska ge sig på taxichauffören just som en hämnd för den här påstådda våldtäkten. Den 20 mars så tar allting form. Då sker ett möte i Uppsala. Den här dagen så hänger Roberto och Linnea med varandra och de träffar två av Robertos bröder. Och de här bröderna, det är inga personer som Linnea känner särskilt väl sedan tidigare.
Nej, hon har träffat dem någon enstaka gång och de känner egentligen inte varandra, utan deras umgänge sker liksom lite för sig, hon och pojkvännen.
Vad händer vid det här tillfället?
Nej, men det som händer, och det här är ju fastslaget i domen, det är att de helt enkelt bestämmer sig för att de ska hämnas. De ska mörda den här taxichauffören och de gör upp väldigt detaljerade planer kring hur det här ska gå till. Och hur de ska förbereda sig. Sen ger de helt olika versioner av det här mötet, vilket man kommer se under förhör och rättegång. Men det här är vad som händer, och efter det här mötet så skickar Linnea ett meddelande till en kompis där hon skriver någonting i stil med, ja, Robertos bröder ska träffa min våldtäktsman, Tihi.
En uppsluppen stämning kring det här.
Ja. Och det finns ju flera kompisar som vittnar om att de har träffat Linnea vid den här tiden för, ja, strax efter mordet, och att hon liksom pratar om det här på ett sätt som är väldigt liksom, ja, men lite forcerat, uppsluppet, men ganska liksom som att hon tycker det är spännande det som håller på att hända.
Och nästan direkt efter det här mötet så börjar en av mellanbröderna att göra sökningar på nätet efter den här mannen. Hon har inte rätt namn på honom.
Nej, de vet inte riktigt vad han heter. De har ju Snapchat alias på honom, kan man säga.
Men han börjar söka på hans namn och Stockholm då, som man har fått veta att han ska bo i.
Mm.
Det går några dagar och sen så är de här tre bröderna, det är en mellanbroder som inte riktigt är med i det här än, men tre av dem utför nästa steg i det här. Då är de på ett köpcentrum i Boländerna.
Ja, och där går de bland annat till Jula för att köpa det här repet, och de utrustar sig även med andra saker som kläder. De ser till att de ska ha masker, de ska vara maskerade. Nu finns det inga övervakningsbilder som polisen lyckades säkra från Jula, så man ser inte när de köper det här repet, och de betalar kontant, verkar det som, så att det går inte att spåra på det sättet. Men man anser ändå att det är fastslaget om att det är det de gör. Även här lämnar de helt olika berättelser senare, men de köper den utrustning som de behöver för att mörda honom, helt enkelt. Och det är silvertejp, rep, kläder, maskering etc.
Då är det bara en dag kvar tills hela den här planen ska sättas i verket. Vi kommer fram till brottsdatumet den 24 mars. Då åker alla fyra bröderna till Gällsta. Det hela kan åtminstone på ytan framgå som ganska anspråkslöst. Den yngsta brodern har träffat en tjej och nu ska hans bröder åka hälsa på henne för att de ska lära känna varandra. Men den verkliga planen ser ju lite annorlunda ut.
Ja, men på ytan är det liksom, vi ska chilla, kanske dricka lite alkohol och röka på lite, bli lite bänga som de uttrycker det, men det är någonting helt annat som är planerat.
Och vad har man planerat?
De har ju förberett sig genom att Linnea har kontaktat den här mannen igen. I samma ärende som tidigare, vill ha alkohol, och han åker samma dag till Systembolaget på Bromma Block och köper en vodka lime. Och Linnea då fortsätter att smsa honom. Och hon smsar under kvällen, när kommer du? Och när kommer spriten? Och så vidare. Så att man kan också säga så här att hon skicka liksom meddelanden med lite mer sexuell innebörd, typ om du kommer så ska du få liksom göra det här och det här, och ungefär som för att locka dit honom. Och det dröjer lite grann. Jag menar, de träffas först och så är de ute och går i det här naturskyddsområdet, och under tiden kan man se att hon fortsätter att skicka meddelanden till honom. Vad är du, när kommer du? Och någonstans runt 8-tiden tror jag så skickar hon bland annat en bild när hon har dragit upp tröjan, så man ser liksom. Hon är topless, helt enkelt. Så det är ju som någon slags, ja, någon slags implicit löfte om liksom någon typ av sexuella tjänster eller så. Som,
ja, det nästan explicita löften. Ja. Det är ganska tydligt när man läser det här att det är någon typ av, vad ska man säga, sexuell invit i bemärkelsen att man får verkligen känslan när man läser att här kan alkohol och sexuella tjänster bytas helt enkelt.
Men det är också, även här kan man ju se, det är liksom, ja, men strax före 8 tror jag det är, så mässar hon till sin mamma och säger så här, jag behöver mer skärmtid. Okej, säger mamma, och så får hon mer skärmtid och så skickar hon det här meddelandet till honom. Så att det är liksom, alltså det är så absurt hur det pågår liksom parallella processer. Det är en 15-åring som ber om mer skärmtid för att hon ska locka dit en person som de ska mörda. Alltså det, man får liksom inte ihop det. Det är en barnvärld och en annan värld som möts på ett sätt som är, ja, helt galet alltså.
Och vi vet att taxichauffören knappar in den här körningen till Gällsta. Det är någonting han egentligen bara gör på sin ände. Det är ingenting som skickas till taxicentralen eller sådär. Utan han knappar in ett fast pris på 50 kronor och sen så åker han till den här parkeringsplatsen som ligger inte allt för långt från den här flickans hem då. Och samtidigt så sätts de sista planerna i verket för flickan och bröderna. Vad är det de gör?
De lämnar Linneas hem. Det är mörkt, det snöar, det är kallt. Det finns vittnen som ser dem den här kvällen som säger att det här är inte personer som är klädda för att vara ute i det här vädret. Men de tar sig mot den här parkeringsplatsen och där gömmer sig de här bröderna. De är maskerade och står gömda och väntar på att 26-åringen ska komma. Och då är klockan, vad är den, 9:15 kanske. Och i samma veva så mässar igen Linnea till sin mamma och säger: mamma, kan vi få vara ute lite längre? Och då får hon till svar att visst, absolut, men klockan 22, det är det som gäller.
Polisen, Mikael.
Mitt ex är försvunnet.
Den 15 maj 2018 ringer en man till SOS Alarm. Hans exfru Lena Westrum är försvunnen.
De har sprungit runt och letat här och telefonen är avstängd och vi förstår ingenting.
Nu finns båda delarna av Krimstad om Gärstamordet att lyssna på i din poddspelare.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Taxichauffören kommer till parkeringen klockan 21:17 tror jag. Och då hoppar Linnea in i bilen. I förarsätet på passagerarsidan.
Sista delen av fällan på något vis. Att hon går fram där ensam.
Hon går fram ensam. Och då kommer de här bröderna fram ur mörkret helt enkelt. Och drar ut honom i bilen. Och det är då som hela mordplanen sätts igång kan man väl säga. Sista delen av den.
Vi kan ju säga att exakt vad som händer här är inte helt enkelt att reda ut. Samtliga bröder uppger väldigt olika historier i rättegången. Tre av dem säger att de har varit på plats, åtminstone inledningsvis. Två av dem medger att de har deltagit i det här som de kallar då för en konfrontation. Där de har slitit ut honom och hållit något sorts förhör nästan med honom. De vill få fram budskapet att du ska inte vara i närheten av småtjejer. Du är en våldtäktsman och du är en pedofil och nu sätter vi stopp för det här. Det är så lite de själva beskriver det. Vi kan lyssna lite på hur det låter när framförallt då de här två mellanbröderna pratar om den här så kallade konfrontationen.
Liksom exakt hur konfrontationen skulle lägga rum var inte så liksom planerat. Men det fanns lite olika saker ändå. Om man märker att han kanske inte riktigt förstod eller inte ville lyssna, att man kunde slå han lite.
Jag tänker så, slå han lite, vad betyder det för dig?
Alltså, det var aldrig en plan att liksom slå han så här väldigt grovt. Det var ju framförallt att få det här budskapet fram att sluta hålla på med barn. Det var ju det vi liksom ville få fram.
Så efter han hade blivit utdragen och stod där så tog jag då tag i han. Alltså, den var ju stängd och så. Det är en bil, så jag smällde den där. Och så sa jag ordentligt, ursäkta dig Sven, jag sa din fitta, vad gör du? Och så som jag minns det, så hade han händerna i luften, typ så här. Och så sa jag har inte gjort någonting. Och så, då sa jag något stil med, jag såg dig, jag såg vad du gjorde. Och han fortsatte neka.
Bara genom vad de själva uppger i förhör så framstår det tydligt att bröderna, åtminstone om man benämner dem som någon sorts enhet, har varit på plats här hos den här taxichauffören. Man har angripit honom, man har utövat någon typ av våld och hot mot honom.
Och så då bad jag han ta fram händerna och sa han varför. Vilket man såklart säger. Och så sa jag, för jag känner inte dig. Nu ta fram händerna. Och så gjorde han så här. Och så med handflottorna uppåt, för de som inte ser. Och sen så satt jag då den här lilla snaran kan man säga nu. Runt hans händer. Typ exakt här som man har handklovar. Och så tajtade jag till den. Och så frågade jag då vad han har kondomer med sig. För det jag såg att han hade då kondomer. Han hade rep. Han skulle då sälja alkohol utan att ta med sig alkohol. Han skulle träffa en människa som han då tafsade på i bilen. Och det blir bara mer och mer så här suspicious i mitt huvud då. Men jag trodde ju som sagt inte på honom.
Och av de bröderna som medier att de har befunnit sig här på platsen så uppger alla förr eller senare av olika anledningar att de känner att men det kändes inte riktigt bra, jag ville inte vara kvar där utan jag gick därifrån. Och då mådde taxichauffören alltjämt, han var vid liv, han var vid god hälsa och så vidare. Och vad som har hänt efter det vet de inte riktigt, säger de.
Nej, jag menar, en av mellanbröderna berättar hur han har ju bundit fast då den här 26-åringens händer med rep. Och för att liksom, och sen har han hotat honom på lite olika sätt och han har också fått tag på hans bankkort tror jag, och lite andra.
Han har tagit hans mobil och tvingat av honom koden till den.
Ja. Sen knyter han upp det här repet igen. Han tar det över axeln, går över spången och då säger han att det gör han för att han liksom inte vill att mannen ska kunna köra efter honom med bilen. Och sen så går han upp till ungefär den här platsen, alltså fyndmordplatsen, och där går han runt länge, det kan vara 50 minuter, någon timme, och sen så lyser han med mobilen och med någon vape, och han röker och han strosar runt där lite, och sen tar han sig ner och sen så, och då kan han ju ha lämnat det här repet efter sig. Och det här kan man ju se sen väldigt tydligt liksom under rättegången, att okej, det är ett sätt för honom att förklara varför hans DNA finns på det här repet då som man hittar på fyndplatsen. Så att, men han berättar länge och väl och väldigt detaljerat om hur han går omkring där då. Så han placerar ju sig själv på fyndplatsen och han är ju egentligen den enda som gör det. Medan den andra mellanbrodern har lite annan historia där han har konfronterat den här mannen, men han har sen gått därifrån och så vidare. Och sen har vi då Fabian, som den äldste brodern, som säger att han har överhuvudtaget inte sett den här mannen under mordkvällen, utan han gick hem, satte sig och läste en mangabok hemma hos Linnea och... Sen kom bröderna hem och han har liksom ingen aning om vad som har hänt den här kvällen. Så ja, historierna går isär kan man säga.
Och det som vi vet och det som flera av bröderna skriver under på i sina förhör, det är att de är med taxichauffören. De angriper honom där på parkeringsplatsen. Men sen så vet vi ju att taxichauffören kort därefter blir mördad alldeles i närheten. Han får en snara runt halsen och hängs upp i ett träd. Och vi bara börjar med vad den tekniska bevisningen och rättsläkaren säger. Säger det att det finns inga tecken på att han på något vis att han har blivit dragen eller släpad eller har varit medvetslös från det att han förs från parkeringsplatsen till fyndplatsen. För det är en bit däremellan.
Det är en bit emellan och allting tyder på att han har gått den biten själv. Att de på något sätt har fått honom att gå den här vägen. Då ska man veta att de är maskerade. Det finns ju ingen möjlighet för honom att veta vilka de är.
Och ändå så vet han inte vilka de är.
Han vet inte vilka de är. Och det som vi också vet är ju att han har träffat Linnea i bilen. Men sen så har ju hon försvunnit därifrån. Och det är ju så att det anser ju rätten att det är liksom ändå fastslaget att Linnea och Roberto, de lämnar parkeringen. De är inte med på den här promenaden mot hängningen.
Det som händer, det är att man tar sig då till den här fyndplatsen. Sen vet vi inte exakt hur han blir dödad. Det kan vara så att han blir strypt till döds och sedan upphängd. Mm. Eller att han får en snara runt halsen medan han fortfarande är vid medvetande. Och alltså, sen hängs upp i trädet. Ja. Och som du nämnde, det är en ganska så avancerad repanordning så att säga, för att få upp en person där. Och polisen har varit där i efterhand bara för att testa, kan man göra så här själv? Det kan man inte.
Nej.
Hur många personer krävs? Då har polisen gjort en rekonstruktion liksom med samma repmodell där man har testat helt enkelt att hur mycket mankraft krävs det för att få upp en polis som är några kilo lättare än vad taxichauffören är. Vi har ju sett den där filmen. Mm. Ponera att det skulle vara en person. De prövar ju med en polis från början som ska försöka få upp den här. Kroppen rör sig inte.
Nej, tre personer krävs. Det slår de fast.
Tre personer krävs med stor möda för att hiva upp en kropp på det här sättet. Mm.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Det finns en hel del kommunikation både före och efter det här mordet som är besvärande för de inblandade.
Alltså den här utredningen, den liksom bara, vad ska man säga, det är hur mycket, det är som ett, det är som att öppna ett fönster rätt in i en fullkomligt ofiltrerad kommunikation mellan ungdomar som liksom lever ett ganska gränslöst liv å ena sidan, och å andra sidan i helt normala, vanliga ungdomar. Alltså det är, ja, det är fascinerande. Och de har ju avlyssnat telefoner, vilket gör att du har liksom väldigt många konversationer och samtal. Så då, i det skedet har de ju ingen aning om att de är avlyssnade, så de pratar ju ganska fritt om det som har hänt. Du har liksom konversationer, du har chattar, du har liksom Facebook, du har Snapchat, du har liksom allt. Och ja, herregud, det bara läcker. De läcker som såll.
De inviger också andra personer som inte har någonting med saken att göra. En av mellanbröderna till exempel, han berättar för en kompis att de ska döda en våldtäktsman och undrar, skulle inte du kunna köra kanske? Det kommer vara en kropp i bilen.
Ja, nej, alltså det är helt galet. Och jag menar, Linnea berättar ju samma dag som mordet ska ske, så säger hon till en kompis, en rapist ska dö genom hängning. Alltså, det är som innan, under höll jag på att säga, men samma dag och efter, dagen efter mordet så skriver hon till någon annan, min våldtäktsman är död, skriver hon. Alltså, sen försöker de ju också bortförklara det här, nej, död, det betyder någonting annat, misshandlad och så vidare. Men liksom de, och det, jag pratade med åklagaren i det här fallet, det var har varit två åklagare som har skött det här. Men den ena, hon sa till mig att det är liksom helt otroligt hur många som har vetat om vad som håller på att hända. Det har varit liksom känt och spritt bland de här ungdomarna och ingen har reagerat. Visst, i efterhand har de berättat för polisen saker och sådär, men det är ingen som har larmat eller sagt att liksom... Men då sa åklagaren också att möjligtvis har de kanske inte liksom riktigt trott att det här verkligen stämmer. Kommer de verkligen att göra det här? Men de har spritt den här informationen till människor som inte har någonting med det att göra, och de har också pratat sinsemellan väldigt mycket. Och man kan se planering, allt ifrån liksom, vad ska du ha med dig, glöm inte pannlampa, kläder, vad ska vi ha, till efteråt där, till exempel man kan se Fabian och en av hans bröder diskuterar väldigt ingående. Alltså, hur konstigt, jag kan inte förstå att jag inte känner någonting, säger en av de yngre bröderna. Varför har jag inga känslor? Jag brukar känna jättemycket empati, jag brukar liksom tycka synd om människor och försöka göra det rätt och så här, men här känner jag mig helt tom liksom. Varför har jag inga känslor för det här? Så att liksom det
finns ju också sådana googlingar. Hur ska man känna efter ett mord och liknande? Mm. Så här säger äldsta brodern Fabian när han frågas ut av åklagare Moa Blomqvist.
Jag tänkte gå tillbaka lite i tiden till den 26 och de sökningar du som har gjort från din telefon. Vill du att jag lägger upp dem?
Ja, om du kan.
De här ansökningarna, hur reagerar man på mord? Hur kommer det sig att du gör de här sökningarna? Kan du
berätta? Jag kollade på en YouTube-video. Där det fanns en YouTube-video där folk som hade dödat någon pratade om det.
Mm.
Och alla personer som pratade om det, de hade som olika reaktioner på det hela.
Mm. Men för det jag reagerar ju på det är ju att den här sökningen är den 26 och jag påstår ju, för det gör jag ju, att du har begått ett mord 2 dagar innan. Att det är liksom ett sammanträffande.
Ja, jag förstår, men det är ju som sagt alltihopa som ni tar ut från min telefon.
Mm.
Och sådär, det är ju liksom menat att det ska vara vinklat. Ni försöker hitta alltihop. Mm. Om man letar efter någonting, då är det klart man hittar det. Mm. Jag förstår att det är ett lustigt sammanträffande.
När det här väl går till rättegång så åtalas alla 5, det är alltså de 4 bröderna och Linnea. De åtalas för att ha utfört det här mordet tillsammans. De har väldigt olika historier i rättegången om vad det är som har hänt. Och de här berättelserna går inte ihop.
Nej, men om en, alltså, någon ljuger, eller så ljuger alla, men du förstår, det stämmer inte. Det som en berättar, då kan inte det som den andra berättar vara sant. Och så vidare.
Och flera gånger så får jag känslan att de lägger nästan krokben för varandra med sina historier. Och kanske beror det på då att bevisläget mot dem ser lite annorlunda ut. Om man tittar på konkreta, hårda, tekniska bevis så finns 4 av de åtalades DNA på det här repet. Dock så skiljer det sig lite åt. Linnea och en av mellanbrödernas, deras DNA finns på repet på fyndplatsen. De andras DNA finns på det rep som hittas i äldsta brodern Fabians lägenhet. Och Fabian, han säger under rättegången att han inte har någonting med mordet att göra. Ändå så hittar polisen då precis i början den här nyckelbevisningen hemma hos honom, alltså det här repet och mordoffrets telefon till exempel. Och han menar att han fick med sig det hem från Linnea. Han tog en påse i farten bara egentligen, som han inte visste vad det var i. Så här lät det när åklagaren frågade ut Fabian om den här påsen i rättegångsförhöret.
Och när ser du vad som finns i den vita lilla påsen första gången?
Det är ju dagen efter. Jag packar upp min väska. I samband med att jag packar upp påsen och min väska. Mm.
Och vad tänker du kring det du hittar i den påsen när du öppnar den?
Jag försöker ju tänka vart det kommer från. Jag hade ingen... Sakerna som låg där i hade jag inte sett någon annan gång.
Nej.
Den här vita påsen som Fabian tar med sig från Linnea till sin lägenhet i Uppsala, den innehåller några av de tyngsta bevisen som finns mot honom i det här fallet. I påsen så finns bland annat då repet som användes vid mordet. Där finns också taxichaufförens mobiltelefon med koden till telefonen uppskriven på en lapp. Här är det åklagare Lina Elving som ställer frågorna.
Du hittar också den här telefonen med koden i påsen.
Ja, det stämmer.
Vad tänker du kring att det finns en telefon och en lapp med kod?
Ja, jag tänkte att det var en kod till telefonen.
Vem skulle och varför skulle lägga in en telefon med kod i en påse som du tror att du eller någon av dina bröder har haft med sig hem till?
Jag tror inte att någon har haft med sig påsen till. Det har jag inte sagt.
Men jag vill veta hur du tänker. När du ser att det finns en telefon med kod. För det är väl inte så vanligt att man skriver på en lapp kod och lägger i en påse?
Nej, jag blir jättefundersam. Jag börjar ju tänka såklart vart påsen kommer ifrån. Jag vet att jag fick med den därifrån. Men jag vet inte vem som var. Och det var därför jag började gå igenom telefonen från början. För att se liksom vem det var. Men då såg jag ganska snabbt att det inte tillhörde någon av mina bröder. Och den kom inte från...
Det är... klarlagt att Fabian har kunnat koden, han har loggat in på telefonen, han har också flyttat över pengar från den eftersom han också har koden till BankID. I förhör så säger han också att han har surfat runt på telefonen och då hittat barnpornografi. Och det här får han frågor av åklagaren om i rättegången.
Tänker om du hittar rep och tejp och en telefon med barnporr, du funderar inte heller på att lämna in det här till polisen?
Jo, jag tänkte på det. Men inte då.
Varför gjorde du inte det då?
Självvis.
Mm.
Det var väl det enda som jag kan svara på. själviskt.
Mm. Om du hittar en telefon med konversationer med små flickor, du hittar bilder på små barn, du hittar rep och du hittar tejp.
Mm.
Men du gör ingenting åt det, utan du tar pengarna.
Det kan låta som att åklagaren insinuerar en bristande moral hos Fabian som inte har lämnat in telefonen till polisen när han har gjort de här hemska upptäckterna. Men det som snarare sker här, det är att åklagaren genom de här frågorna försöker illustrera att Fabians historia inte riktigt går ihop. Åklagaren tror inte på det han säger.
Nej, men det går inte ihop alls, och det är det som hon försöker visa här.
Det som ligger Fabian i fatet i hela den här rättegången, det är bland annat det som hans bröder tidigare har sagt. Att det i flera dagars tid har funnits en plan att inom citationstecken då konfrontera taxichauffören. Att de har köpt rep och annat just för det syftet. De här andra förhören, de skjuter Fabians historia lite i sank. Och att han är missnöjd med detta, det gör han ingen hemlighet av under rättegången.
Som ni säkert märkte när han började prata, blev väldigt, väldigt arg. Eller väldigt irriterad på det han sa. För det stämmer inte.
Nej.
Ingenting av det stämmer. Vi var där i Boländerna, ja. Mm. Och syftet med det var ju att vi skulle kolla tenniskläder. Men vi har aldrig varit på julen. Ingen av oss var på julen. Vi var tillsammans hela tiden. Men ingen av oss var där.
Och då var det någon av er som köpte rep när ni var där ute?
Nej, ingen av oss.
Var det någon av er som köpte tejp när ni var där ute? Så det har liksom inte hänt, menar du?
Exakt.
Och sammantaget så bevisningen i hela det här målet, det räcker för att alla ska dömas.
Det räcker för att alla ska dömas. Och då är det så här att Linnea och Roberto döms för medhjälp till mord, och de får ju sluten ungdomsvård på grund av ålder, och mellanbröderna döms för mord, de får också sluten ungdomsvård på grund av sin ålder, och sen har vi Fabian som döms för mord och får livstidsfängelse, lagens strängaste straff. Så här slår det väldigt olika trots att de döms för exakt samma brott.
Här är det väldigt stor tröskeleffekt. Det är ju fram tills ganska nyligen så kunde man bara dömas till livstidsfängelse om man var 21 år eller äldre. Det har man tagit bort, så att numera så kan man dömas till livstidsfängelse som 18-åring. Däremot så är det standard att man döms till sluten ungdomsvård som 17-åring. Och i ett sånt här fall där du har fyra bröder som är 15, 16, 16 och 18, så får det enorma tröskeleffekter. För alla andra som döms, de får 3,5 till 4 års sluten ungdomsvård. Fabian, Major, Söderström, som då är den enda som döms som myndig, får livstidsfängelse.
Han vad ska vi säga, drar det kortaste strået, så kan man säga. Han är ju inte mer skyldig i rättens ögon än vad de andra är, utan han är bara ett år äldre. Så är det.
Den här domen, den har inte vunnit laga kraft än, utan han kommer att överklaga den här domen.
Han kommer att överklaga.
Det får bli de avslutande orden i det här avsnittet. Tack Katrin Krantz för att du ville vara med i Krimrummet.
Tack ska du ha.
Om du som lyssnar har frågor, nyhetstips, synpunkter, så är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på mailadress kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.